böne generaler, arbetet. Faktiskt en böneledare som tog hand om alla de böner som strömmar har gjort de sista åren. Det var hemsida och vi skickar ut bönedjup eller bland och säger Gud gör idag. Det är helt fantastiskt. Så vi får dela lite av vårt hjärta. Vad vi upplever och vad jag upplever när vi reser och predikar. Och jag har ju mina rötter här, du som inte vet det, i Bollstabruk. Så att det är otroligt, eller hur? Tycker jag själv. När man kommer tillbaka och när man ser liksom, här har man bott. Vi åkte runt lite innan här och stenskolan och såg liksom, du vet, och det ser annorlunda ut nu. Det här är ju länge sedan då, men faktiskt att för min pappa var ju pastor här. Och jag bodde ju på några andra ställen också. Min pappa var ju ganska länge på varje plats. Det är ju fantastiskt bra, tycker jag. Men Bollstabruk är någonting som har hetsat fast på mig. Jag har mycket minnen härifrån. Mycket fler minnen, situationer och händelser där vi har sammantaget på de andra platserna innan jag flyttade hemifrån. Så att det var någonting och någonting speciellt med Bollstabruk. Och jag har alltid vänt tillbaka hit till Ådalen. Och minst en gång per år haft lite möten, uppmuntrat er som bor här och kommer hit. Och har alltid sagt och alltid känt det, oavsett, för medan Gud tänker ju inte hur många man är. Gud tänker ju inte hur stort ett sammanhang är, numerärt, utan han tänker på ett helt annat sätt. Så jag vet att för många år sedan jag var här, kanske 20 år sedan, så talades det ut om. Jag vet fler förkunnare som har varit här som har sagt i linje med det att det Gud vill göra i Ådalen, det är någonting vackert, någonting fint. Och att det är Bollstabruk också kanske vara en generator, en andlig generator, en växelverkan. Därför att om jag säger så här, jag hoppas du förstår mig, att det är inte alla platser där det finns en kristen verksamhet där det är en landningsbana för den helige ande. Det är inte samma sak. Man kan ha program utöver öronen och göra mycket bra saker för Gud, men man kan faktiskt ibland missa det Gud vill göra i oss. Och nu kom ljuset också. Så jag tror verkligen att Gud håller på att välja ut platser och har valt ut platser där det som anden, den helige ande, den pingstteologi som jag tror på, att utan den heliga ande så är vi helt rökta, körda, det vi är förlorade. Därför behöver vi predika mer av den heliga andens kraft i våra liv. Och då söker han alltid efter platser där han är välkommen. Och då kanske du tänker och tycker så här, ja men är han inte alltid välkommen? Ja, på ett sätt är han ju det, för vi sjunger om det. Och vi vill att han ska komma och röra oss och vet. Men så tänker vi ofta utifrån ett kulturellt perspektiv att han ska komma och beröra oss på ett sätt som jag är liksom svensk eller till och med lite pingst eller lite mission eller lite EFS och svenska kyrkan, då kommer han på det sättet. Men jag har ju lärt mig en sak efter 32 års resande i alla sammanhang, att den helige ande är inte svensk. Den helige ande pratar inte svenska. Han pratar inte finska heller. Han pratar ett himmelskt språk. Finska som vi hörde här, det kanske är någonting jag kommer att hålla på med i himlen sen. Du tar en evighet av det här sig. Ja. Så är det. Men därför så vill jag tro att Gud tänker inte alltid på det sätt som vi tror att han tänker. För vi tänker ofta på Gud, vad han vill göra, hur han ska göra saker, utifrån hur jag uppfattar Gud och vilken erfarenhet jag har. Men Gud är större än så. Amen. Därför så det som sker i Sverige just nu. Jag har ju vänner till mig kollegor. Jag sa det igår i Kärnsjö. Jag säger det igen. Jag har goda vänner till mig. Namnkunniga predikanter, och vi har kontakt med varandra, vi stämmer av varandras hjärtan. Och många av dem predikar och besöker konferenser, men jag har personligen ringt till dem, samtalat med dem med lite humor kanske, lite ibland över en kopp kaffe, sagt till dem så här, jag har träffat dem att vi ska inte åka omkring i Sverige och säga att snart kommer det, snart kommer det, snart är väckelsen här. Hör det bruset av regn, bara lite till, bara lite bön till, bara lite till, så kommer det snart. När jag studerade Guds ord så vet jag att lärjungarna bad ju inte på det sättet. Vi ska be, vi ska fasta, vi ska, vi tror att Gud påverkas av våra böner. Men Bibeln lär oss att vi ska bedja om att allt det han har gett oss i den heliga ande ska frikopplas i våra liv. Och så ska vi vara väckelsen där vi är. Så att vänta på någonting som vi redan har fått enligt Guds ord, det är ju bortkastad tid. Och istället för att be och vänta och bara vänta på det sättet, så ska vi be. Men vi kanske ska be också om att den helige ande ska få beröra oss och använda de gåvor som vi har fått bara än. Och bli frimodiga. Det var så de bad. Ge oss mer av din frimodighet. När förföljelsen, när motståndet kommer, så bad de: Herre, ta oss härifrån. Det bad de inte. Då sa Herre: sträck ut din hand ännu mer över oss. Låt din nåd vila ännu mer över oss, så vi kan göra skillnad i människors liv.
Amen.
Så jag tror ju verkligen på att vi är i en tid när det är väckelse.
Ja.
Och de som har sina andliga ögon öppna, de förstår att det är väckelse. Det innebär inte att det är mängder av människor som vandrar till kyrkorna. Det är en helt annan sak. Eftersom väckelse är någonting som börjar redan med de troende. Att vi växer till liv och förstår vad han redan har gett oss. Amen.
Amen.
Så jag vill uppmuntra oss att säga det. Ja, det låter lite, kanske lite humoristiskt då, men det kommer inte kännas bättre än vad vi gör ungefär. Ibland så väntar vi på någon speciell känsla. Det ska kännas så bra. Och när vi pastorer, predikanter, ibland träffar varandra i den sfären sådär, så peppar vi varandra. Och det blir väldigt mycket känslor. Och när man då möter pastoren som har församlingar lite större, sådär, numerärt och mycket verksamhet, så är det ju väldigt god känsla när man har alla resurser på plats. Men med profetiska ögon så kan man se igenom det där, om man inser och förstår att de är lika beroende av den heliga ande som vem som helst. Och ibland så kan till och med större sammanhang bromsa vad anden faktiskt vill göra på djupet. För det blir så mycket video och så vidare. Men det är en annan historia. Så jag vill uppmuntra er i Båstad bruk igen. Det är därför vi är här. Hela Ådalen ska brinna av Guds eld. Och jag kände igår när jag satt i bilen i många timmar att det kan också infinnas en viss andlig trötthet. Har du varit med om det? Att glappet mellan drömmen, visionen och verkligheten ibland blir så utdragen och så långdragen att det börjar tära inte bara på ens själ utan också på ens ande och sin tro på vad Gud har sagt. Och då kan ibland fienden ge oss och försöka skapa en andlig trötthet, och så faller vi in i mönster och uppgivenhet, och så kommer fienden och slår på det där, och så försöker han banka ner oss ännu djupare. Men vi är här för att berätta för er och säga att Båstadbruk, Ådalen, är en del av det Gud gör i Sverige nu.
Amen.
Vi bor ju i Värmland sedan många år tillbaka, över 30 år faktiskt, 34 år totalt, men 31 år uppe i norra Värmland. Och i vårt arbete, i vårt Mission of Hope International, så arrangerar vi ibland egna konferenser för att öka styrkan. Vi har gjort det i flera städer nu. Vi kommer också att besöka städer uppe i Norrland här, eller Mellansverige, även egentligen det här tror jag, framöver nästa år. Och för 2 år sedan knappt så var vi i Karlstad på, i våran, i Värmland på hemmaplan. Och i Pingstkyrkan där tillsammans med Pingstförsamlingen så arrangerade vi det här rotat för ett syfte utifrån Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 6. Och det är konferenser som är inriktade på det profetiska ordet, profetiskt tal, bra lovsång, mycket lovsång, tillbedjan, stark förkunnelse, utmanande förkunnelse, våga säga att synd är synd och våga utmana till omvändelse, där vi befriar människor från onda andemakter, där vi får se människor bli helade och befriade.
Den här lördagskvällen när vi hade det här mötet i Karlstad så var det så ofta en otrolig atmosfär och Guds närvaro. Hela teamet var där och vi vill känna människor med handpåläggning och så ber vi för människor. Och så gick jag förbi en kvinna i 30-årsåldern och jag ber liksom, jag ser henne, jag bara går förbi med signen lite sådär. Och jag passerar henne och precis då så säger den helige ande till mig, gå tillbaka till henne och befria henne. Så jag går tillbaka några meter och tittar in i hennes ögon. Och det jag ser in i hennes ögon, det var inga trevliga saker. Det var två stora skorpioner. Och jag tittar henne djupt in i ögonen och så bara riktiga handen så här. Och så säger jag bara i Jesu Kristi namn så befriar ni för all jävelskap. Och jag befaller varenda till båda och lämnar mig nu. Och det kanske inte man är så van att göra i kyrkan, jag vet inte, men vi gör det. Den här flickan, den damen, det var hon gjorde också, följde ihop som en säck på golvet, blev befriad, det var det lättare henne. Och fick upp av Guds kraft. Hon var uppvuxen i en New Age-sekt under hela sitt liv. Hon satt upp med att uppträda den tala resor i andra världsdelar. Sett saker som inte vi förstår är möjligt. Så det andliga för dem från New Age, det är inte konstigt. Men hon blir fri och blir frälst. Nu har det gått snart 2 år. Hon har följt ungefär 30 stycken till tro. Det är fantastiskt. Och nu i början på veckan här så döptes det 2 tidigare förmån att döpa i en sjö. Och då var hela hennes hemgrupp med. Bara för detta New Age-are som är frälsman. Mamma åkte ner extra från Sälen, enkel resa för att vara med på sin dotters dop. Och sen en kille till som var där som döpte sig på plats. Och så fort han kom upp i vattnet så var händerna på honom och profeterade om barn och andens kraft. Och så vi fick dra upp nästan en gång till. Guds kraft kom över honom. Och det här ser människor och det vill säga att den helige andes kraft är inte någonting som kommer på speciella möten genom vissa speciella predikanter, utan den helige ande är ju fullheten av Kristus. Och han har kraft. Och vi måste lära oss att kliva utanför den här komfortabla zonen och börja lita på den helige. Det som är intressant är att den här gruppen av för detta New Age, det växer i Värmland och det finns säkert andra platser också. Men det är så intressant att se att en person blir berörd och så blir det pärlband. Och när jag nu samtalar med dessa som är nya tron med den bakgrunden, den deras erfarenhet av den, av anden och andarna som de håller på med, så frågar de mig morgon, varför är kyrkan så kraftlös? Varför händer det inte mer? Vill de läsa apostelgärningarna framläggelse och baklängelse och fundera på vad är det? Varför händer det inte mer? Och de här frågorna, de känner jag har ju blivit aktuella igen i mitt eget liv. Att kyrkan ska vara en kraftcentral. Vi ska hjälpa människor. Vi ska sträcka ut våra hjärtan. Humanitär hjälp, ekonomisk hjälp. Visa kärlek, omsorg. Men om inte vi också visar på att vi har någonting att erbjuda till deras andliga väl, så då vet jag inte om vi är kyrkan riktigt. Så där, i det kraftfältet, i den medvetenheten har vi levt i 30 års tid. Och du vet, när man är frimodig i Sverige så är det ju inte alla som tycker om det. Men jag lutar mig alltid mot Jesus. Vad gjorde han? Han gjorde bara gott. Och ändå så spikade man upp honom på honom. Det var inte syndarna som gjorde det. Det var inte de. Det var de rättfärdiga, de skriftlärda som inte klarade av Jesus. Och lite liknande situation är det då i Sverige nu. När kyrkan måste vända tillbaka till första kärleken. Och ta sitt kristna tro återigen på allvar. För att du vet, om jag säger så här. Hur karismatiska vi än är, vad det nu betyder. Så kan man bli väldigt central och teknisk efter en tid. Så därför måste alltid själva hela tiden vända tillbaka och bara bli förnyade i kallelsen och tro på vad Gud har sagt. Amen. Och det gäller Ådalen också. Jag hör mycket positiva rapporter här om vad Gud gör i Ådalen. Man hör i alla resor och människor blir frälsta, människor blir friare. Och det är fantastiskt. Men det är bara början. Det är bara början. Så jag tror på din initiativ. Jag kommer ihåg att visa Maria på Folkets hus i Bostadbruk. Och Mats, jag vet inte hur många år sedan det var, men vi hade ju här vid Rotunda. Jag fick en tanke att vi måste göra någonting för Bostadfolket. Så vi hade ju Rotunda här uppe. Vi hade ju, var det världens längsta rulltårta, var det så? Det var jättelång. Nej, men Sveriges längsta. Det var i alla fall Bostads längsta.
Ja,
så lång sträcker. Var lång var det? Var det 9 meter? Det var lång i alla fall. Det var för att det skulle vara någonting liksom att skriva om. Och så han tog jag dit Gunnar Johansson, Catherine Band, ni vet. Han med hatten. Och med starsen. Och så var ju Gert-Ove Liv här också för sitt band. Och så predikade jag lite. Det var ju hur mycket folk som helst. Och vi sträckte oss ut. Och Gud verkade där. Och människor faktiskt tog mot Jesus i sitt hjärta. Det var fantastiskt. Och jag talade om förlåtelsens kraft. Och berätta om Gud lite på mig själv och alla dumheter jag har gjort när jag bodde i Bollstad. Att Gud är förlåtande Gud. Så jag sa till Maria när vi åkte runt här att det där ska vi fylla en gång till. Att det inte kan göra det. Ja. Det är en bra tanke. Jag tror verkligen på det. Jag tror på att sträcka sig ut. Nu är det höst här i Karlstad, så ska vi börja vårt ministry. Vi har hyrt en stor biosalon regelbundet varje månad hela hösten. Med inspirationsmöten, avskalad låtsång, undervisning om klassiska ämnen som kristen tro, vad är det? Tungotalet, hur går man det? Hur kastar man ut demoner? Vad är kristen kyrka? Kan man få full upprättelse? Och så vidare. Och hur långt sträcker sig förlåtelsen och så. Och det är sån respons. Alla rejserna kommer. Och det kommer från Arvika, Årjäng och Slångsbron och Grunds och Kristinehamn. Det är fantastiskt. Varför gör vi detta? Därför när anden talar så måste vi alla gå. Amen. Sen uppmuntrar han till dig. Så jag skulle kunna stå och berätta jättemycket här om vad Gud gör. Men jag tror att du förstår det. Att du är också en del i det. Och det är någon som har sagt ibland så här. Att, ja men det här är en hård plats. Har du hört det? Det är faktiskt ibland jag har kommit till platser genom åren när jag ska predika. Och möter en pastor för första gången. Kliver av flyget, tåget eller bilen. Så bland det första ibland som pastoren säger. Då säger de så här inför första kvällsmötet. Morgon, du ska bara veta det här. Det här är en hårdplats. Tänker man. Alltså okej. Okay. Så man har fått höra mycket. Men jag tänker ibland så här att det finns ju inga hårda platser. Det finns olika typer av platser utifrån historia, andevärlden och så här. Men det kan det vara så att det är brist på kärlek. Både till Gud så ger oss kärlek till människor. För det är klart att det är svårt att närma sig människor om man tycker illa om dem. Vi måste ju älska människor. Till och med Bibeln går så långt och säger att du ska älska dem som till och med tycker så illa om dig som nästan hatar dig. Så vi har sagt i världen i våra sammanhang ofta, om du har svårt med någon person så du vet, det kan vi ha. Och det är okej. Så gör den personen till den värsta fienden. För då har du ett bibelord på att du måste älska den personen. För att det är så olika. Och vi måste respektera varandras både utseende och personlighet och framförallt kallelse. Därför Gud kan använda precis vem han vill. Innan jag går vidare och delar det som finns på mitt hjärta den här kvällen så tänkte vi skulle be för Sverige. Vi är ofta där på större konferenser också. Alltså vi är i ett läge nu där det är, har varit en tid. Ett läge där mycket skakar. Och det enda som kan förvandla vårt land, det enda som jag tror på riktigt kan rädda vårt land, det är Jesus väckelse. Och då vill det till att vi förstår vilken kraft det är i hans namn.
mycket skakade, det som att det såldras ut och Gud sorterar på något sätt det som är orent och det som är falskt, det som är doldagande, det som är misstänksamhet, allt det här, det är liksom tillåter Gud att bara krascha. För att det som är stabilt, det som är av Gud, att det ska stå kvar och växa till. Och det är därför som anden söker efter platser där han får göra det han har tänkt. Men ska vi bara med respekt och inför Gud åtminstone, man står tillsammans, ska vi ta och be för Sverige. Jag tänkte, jag kan ju börja bli här och sen så blir jag lite tyst och kanske där du står får du gärna höja din röst. Jag tycker att det är för tyst i våra kyrkor, så jag tror på den kollektiva bönen, jag tror på att du kan vara delaktig. Så Fader, vi tackar dig för den här stunden. Herre, vi tackar dig att vi får vara i Bollsta kyrkan den här kvällen tillsammans med dig helige ande. Vi är så glada över vad du har gjort i våra liv. Och du Herre, så tackar vi för att från den här platsen, den enkel plats i Bollsta kyrka, i Bollsta bruk, Herre, så kan det gå ut en andlig trumpetsignal över hela vårt land Sverige. Jag tackar dig först och främst där för att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Vi tackar dig för att du vann en fullständig seger på Golgata kors för hela vårt land Sverige. För varje människa som bor och bygger här älskar dig så högt att du har gett oss ditt eget liv, Herre. Jag tackar dig för att vi får be för vårt land, Herre. Jag tackar att vi får sträcka ut våra hjärtan till dig och vi får tacka dig för vad du gör, Herre, i vårt land, Herre. Tack att du väcker dem som sover. Tack att du för tillbaka dem som har gått vilse. Tack att du tänder en ny eld i dem som har stocknat, Herre. De som känner sig trötta. Och Herre, nu vill vi be för vårt land, för vår nation. Vi ber för dem som råder och regerar. Vi ber för riksdag, regering, Herre. Vi ber för beslutsfattare. Vi ber att du heligande skulle påverka dem. Ja, så att de får ta beslut i linje med vad din vilja är för vårt lands frälsning, Herre. Vi vill att du skjuter våra landsgränser. Vi tackar dig för att det bästa beskyddet, det bästa matet vi har, det är förbön och bön i Jesu Kristi namn. Så vi bara ber, Herre, i Jesu Kristi namn, slår en smur omkring våra landsgränser. Tack att du sätter upp änglar, Herre, som beskyddar över vårt land, Fader. Tack att du låter din kropp, kristenheten i Sverige, få vakna och börja förstå allvaret i den tid som är, Herre. Åh, vi tackar dig, så vi ber dig i Jesu Kristi namn. Kom med väckelse, kom med upprättelse och låt oss förstå vilken makt och vilken kraft det är i ditt namn. Och vi tackar dig att vi på den här platsen all enkelhet med ett hjärta, en själ på det proklamerade namn som står över alla andra namn över vårt land Sverige. Vi tackar dig Jesus att du har avväpnat ondskans andemakter. Du har krossat djävulens planer. Du har krossat alla dåliga. Och du har besegrat allt det mörka, allt det destruktiva. Så det vill ha all i frihet. Vi vill ha upprättelse i vårt land. Vi vill ha att du skulle påtrista vårt land. Du skulle tala till människor. Vi tackar dig att du talar till nationer. Och du talar till vårt land Sverige. Så det blir det heligande. Kom över vårt land. Och gör det du har tänkt. Och jag vill inte stå vägen för det du ska göra. Utan kom helige ande. Och verka för dig. Vi prisar när vi tackar dig. I Jesu Kristi namn, halleluja. Var fri och be nu, var fri.
Thank you. någonting. Böner förändrar i församlingen runt om här i Sverige. Böner förändrar i hela här landet. Och när ni har tagit emot bönens ande, då kommer ni att se också allt eftersom vad jag vill göra. Amen.
Hör ni röst, Herre, för en nation som sjunker? Hör ni röst för en nation som ropar? Hör ni röst, Herre, för att jag ser det korsmärkta? Jag ser hur en gång för alla, du trampade på ormens huvud, en gång för alla, så förslaget gav det ditt nämare dödning. Att du alls ska ha min härligheten ifrån dig, när vi vandrar steg för steg och låter din närvaro förändra. Allvaret är så påtagligt att det skakar här. Men nu har vi en visshet om att evigheten väntar. Vad må det kosta? Vad kostar allt att följa dig här? Vad tackar dig för församlingsliv idag kommer att skakas ytterligare. För att vi ska gå ut på gatorna, lida bärighet, lida för dig här. För att förföljelsen är en aktivitet. Idag var du på bli välsignade här. Och gå i välsignelsen att föröka så snart som vi stått för spädvårdare. Så vi står upp idag här och ropar för nationen. Vi ropar ut i namn Jesus. Vi har en motion till dig här för att låta hyrarna än en gång lycka. Så människor inte går i en totalsamhälle här. Jag tackar Jesus för att vi kommer att växa i kväll. Vi står upp, vi ropar, vi håller upp i sig. Vi vakar tillsammans med dig här. Du har givet alldeles folk som söker dig. Lack rådare i dig, Madalin. Tack för att du har krönt oss med nåd. Och att du står rustade för en tid som denna. Att bryta marken som du en gång har utmätt. Lack rådare i dig. Allt det där givet är halleluja. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Himmelen öppnar sig. Himlen öppnar sig. Lyssna på mig, mina barn. Ropa, ropa. Jag hör era böner. Åh, Herre, du är med oss. Halleluja. Jag hör era böner. Lyft heliga händer. Utan förbehåll, utan diskussioner. Res på er. Lyssna på mig. Jag är med er till filmens slut. Ropa. Jag hör era böner. Och kolla under och tänk att jag följer den som tror. Åh, Jesus. I Jesus. I Jesu namn. I ditt namn. Det är namn som är över alla namn. Herre, vi ropar till dig som ett folk. Herre, vi får värre ditt namn.
Herre, vi får värre. Jesus, Herre, du är det varje.
Och Herre, du är det.
Så har vi olika kyrkor. Det är så vi har. En nya väg till oss. Jag lackar åt dig lika.
Kom till det här landet, Herre. Kom till det här landet. Väck människorna. Väck dem. Keep the commandment. Evigheten är i era hjärtan. Lyssna på mig. Förlös varandra. Förblå inte varandra. Jag har gett er mitt liv. Och kom till mig. Bekänn era synder. Håll er borta från oförsoning. Från självrättfärdighet. Hat, vrede, rena er. Jag kommer snart.
Thank you.
slutade lyfta våra händer. Typiskt okej. Så bara tar vi emot deras ande i högstyrka. Bara ta emot en vind. Bönens ande som sveper in i våra liv. Halleluja.
Gå i sticka.
Gudomligt i det. Då pratar vi bara om allt det där. Så vi måste ha det.
Och vi måste förlösa det. För han har redan gett oss det. Men jag ska predika lite också. Vi börjar i Efesierbrevet kapitel 1. En uppmuntran till oss. Med kända ord. Men ja, vi ska börja där, så ska vi gå till Gamla Testamentet. Som jag har fått en text till mig. I första kapitlet av vers 15. Så är det välkända ord. Det är Paulus som skriver brevet till Efesos. Och han har en förbön. Han ber en bön till församlingen i Efesos. Och han skriver så här: därför, när jag nu har hört om er tro, våra vägar är olika, när jag har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, så kan jag inte sluta och tacka Gud. Han kunde inte sluta och tacka Gud för er, när jag nämner er i mina böner. Det är sant. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Dessa två saker, säger Paulus till församlingen i Efesos, de är superviktiga. Han ber från djupet av sitt hjärta: se till att ni får tag i vishetens och uppenbarelsens ande. Andlig vishet har ingenting med levnadsvisdom att göra. Det är därför man kan möta människor som är unga och som har en väldigt stark, skärpt andlig vishet. Sen kan man möta någon som har gått med Gud i 40-50 år, varit med i en programverksamhet och känner Gud på olika sätt, men som inte har lika stor portion av andlig vishet. Men man har en väldigt lång levnadsvisdom som gäller andra saker. Men det Paulus säger är att den andliga visheten har ju ingenting med den mänskliga visheten att göra. Den andra saken han vill är ju uppenbarelsens ande. Uppenbarelsens ande är den heliga ande som vill uppenbara saker för dig och mig som har med anden att göra. Och uppenbarelsetro till exempel, som vi delar med varandra idag i Örnsköldsvik, mycket av att Sverige behöver återta trosundervisningen på ett sunt sätt och äkta sätt naturligtvis. Att uppenbarelsetro står i opposition till kunskapstro. Alltså att människor tror ju saker ibland om Gud först när de ser det. Men då är det inte uppenbarelsetro, det är ju kunskapstro. Utan vi måste tro Gud om saker som man redan har fått det fast vi inte har sett det. Men det är att leva uppenbarelsetro. Att tala ut saker som anden ger oss. Och tala ut om seger och välgång och expansion i andens kraft. Som om vi redan hade det. Och då kommer vi också efter tid få det vi har blivit lovat vad han har sagt om vi går ut i tro. Det är för Gud har ju sagt att den som söker mig måste tro att han finns. Och belöna den som söker honom. Så vi ber ju inte liksom bara för att slösa bort vår tid, utan vi ber i tro om saker vi inte har sett, som vi redan har det, för vi har sett det i vår ande och vi har känt i vår ande. Och den står i opposition till den sekulära tron. Och det är därför som vi ser så lite av Guds rike expandera, därför att vi lever utifrån ett mänskligt sätt att tänka tro. Och jag minns det vi hade bara för en kort tid sedan. Ett projekt vi skulle göra, en satsning som jag tog initiativ till och fick med några församlingar, och det var en stor budget till exempel, och det var en resursfråga och sådär, med personell resursfråga, och där en sa så här: jag tror först när jag ser det att det här går. Ja, men då sa jag, då är det ju tro. Då är det liksom åskådning. Och Paulus säger här då att de här två sakerna vill han, församlingen, även i vår tid naturligtvis, måste se till att vi inte missar. Därför missar vi då visheten och uppenbarelsens ande, så missar vi också att vi får en rätt kunskap om honom. Så att kunna förstå vem Gud är, så kan man bara förstå Gud genom den heliga anden. Du kan inte förstå honom utifrån ditt intellekt. Det är därför som vi ska försöka förklara för människor hur det är att vara frälst. Jag kan ju inte det. Men anden kan överbevisa människor till dem hur han är och vem han är inom anden. Men jag kan inte som predikant ens verkligen övertyga eller förklara för någon hur det är att frälsa, så att de förstår det. Det måste upplevas. Det är därför som det står i Efesierbrevet kapitel 2 att Guds nåd är utgjuten över alla människor. Men den som sätter tro till den nåden, han blir frälst. Så i Ådalen, precis som i hela Sverige, så älskar Gud alla människor lika mycket. Det är inte så att vi som är frälsta har en speciell så liten flamma här med Guds nåd som är så starkare än alla andra. Nej, han älskar alla människor. Och då säger Paulus att det här är viktigt för att vi ska få en rätt kunskap om honom. Och du vet att när man får en fel kunskap om Gud, då blir det mesta fel. Och då när man har fel kunskap om vem Gud är och vad han har gjort genom Jesus Kristus och i den heliga ande gett till oss, så märks det i vårt sätt att be, vårt sätt att tänka Gud. Det märks i vårt sätt att liksom se in i framtiden om man inte har en bevarelsetro. Och därför är det ju en konflikt idag. Därför att framtiden för många som inte har en tro, det är ganska mörk. Eller hur? Det är krig och elände. Och det enda man hör att vi ska rusta upp och vi ska säkerställa, vi ska fastställa. Och det, man förstår att allting bara handlar om att till slut så någon gång i framtiden så blir det en sammandrabbning om inte det här bryts. Men för den som har en tro så har vi ingenting att vara rädda för. Utan då säger Bibeln att när ni hör larm omkring och rykten omkring och konflikter, så lyft era huvuden för er räddningen där. Det är det vi tror på. Och det är den tro som jag tror att den helige ande vill att vi ska få tag i starkare, så att jag får en rätt kunskap om honom. För då förstår vi också vad framtiden för oss är frälsta. Den är så fantastisk. Och då måste ju vi som kyrka få med så många vi bara kan. Det handlar inte först och handlar om att vi ska gå rätt och se ut rätt. Och vi ska bete oss rätt i kyrka. Den tiden är förbi. Det Gud gör i Sverige nu, vet du, hiphoppare, gränsare, kriminella, gängmedlemmar blir frälsta, fulla med tatueringar, pinsade och sitter kloka ut, tycker vi en del av oss, va? De använder Gud för att profetera så du stänker om det. Och det är Guds ande. Varför? De har blivit födda på nytt. Så det är en ny tid. Och då får vi inte missa det här, vi som kallas för gamla kristna och här. Gud har något för oss också. Men Paulus går vidare och säger att ja, han ber också att våra hjärtans ögon ska få ljus, så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till, hur rikt och härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Så det handlar inte om varken muskulär styrka eller om du står och starkare. Det handlar om andlig kraft genom den helige ande. Min farmor Berta, hon var här och hälsade på den gången måste ha brutit, kom jag på honom. Hon var 1,54 lång. Liten spröd kvinna. Gått igenom tuffa tider under andra världskriget med sjukdom, smärta och bekymmer. Men hon levde mirakelliv. Hon hade kraftiga mina småvar. Jag berättade det förra gången här kanske. Mirakler, hur hon bakade bröd, hur hon limper och limpar på alldeles slut. Och det var mirakler. Hon var spröd, sprucken röst. Men när hon började be och började connecta med den heliga ande, det var som ett annat kärnkraftverk. Då kände man att det har ingenting att göra med någonting annat än hur mycket vi är öppna för Guds ande och uppenbarelsetro. Och vi följs upp, öppna våra andliga ögon och se vad han har gjort för oss. Han dog, han är förstörd. Bara det är ju värt att säga ett litet
amen.
Jag tror ju att det stora är det enkla. Jag tror inte att det djupa teologiska undervisningspass om grekisk mytologi och kyrkofärder frälser av människan. Det är undervisning, men det som frälser människor, det är en övervisning av den heliga andes kraft. Om att vi får vår synd förlåten. Så Paulus han talar uppmuntrande till Efesos. Han gör det många pastorala brev. Och han säger att den här kraften, makten som är i oss som tror, det finns där och den är verksam. Och bara den tanken att jag tänker på Jesus när han gick omkring här är det. Vilket man. Va? Vilken kraft, vilken härlighet, vilken pedagogik, vilken känsla, vilken omhärtighet. Hur han bemötte människor, hur han var sträng ibland och tyg och han sa liksom rensade templet. Och han var ledd av den heliga, han var ledd av far. Och så förstår vi då att fullheten av Kristus, inte bara en del, men fullheten av det, sammantaget, finns i den heliga. Och han bor i oss. Förstår vilken arsenal och verktyg vi har, om vi bara förstår. Och det är därför som Paulus säger, vishetens gåva, uppenbarelsens ande, den är superviktig, för annars så kommer ni aldrig förstå vem Gud är. Gud, han jobbar troligtvis oftast utanför boxen av vad du och jag tror om honom. Och risken är ibland att inte vi lyssnar på vad han säger, så kan han gå förbi oss. Därför att han vill använda oss var det. Det finns kyrkor i historien som har missat och har stängt dörren till den heliga ande. För det är bara han som kan göra det. Men så har man välkomnat andra saker, tekniker, metodiker, som inte har någonting med kristna tron att göra, som växer fram mycket senare. Och i samma takt så försvinner den heliga ande. För han trivs inte. För man kan bedröva den heliga ande och man kan samarbeta med den heliga ande. Och det värsta som finns, jag vet inte hur det är med dig, det är väl att ha en ovän. Eller? Tänk på sånt. Tänk att lägga sig och försöka sova och veta att du har otalt med någon. Det är ingen rolig känsla. Jag kan stå här och säga att min fru är ett vittne. Jag har ingen ovän vad jag vet. Jag har människor som tycker väldigt olika mig. Och vi är teologiskt och lite hur man flödar i anden och hur man förlöser Guds kraft och allt det här. Men jag har inget problem att ta lunch med dem eller middag. Inte alls. Vi vill respektera varandra. Jag skulle mycket gärna vilja ta en lunch med påven till exempel. Jag har massor med frågor jag skulle ställa till påven. Han skulle få väldigt svårt att svara på massa frågor jag har. Jag menar, jag ska till katolska kyrkans lära doktrinen nu i snart 30 år. Så det är massa frågor jag har som han inte kommer kunna svara på. Men jag har ju inget otalt med honom. Tror ni? Så att bli ovän med den heliga ande, det är inte roligt. Och att som det står på ett ställe att om man själv inte vill ta emot det Gud vill göra, så är det en sak, men att hindra andra att flöda med anden och verka bli använda av anden, det är ju mer allvarligt. Så därför måste vi kliva åt sidan och låta människor få blomma ut det Gud har tänkt. Under vårdande former naturligtvis, och ledning och hjälp och så, och ödmjukhet, men det förstår jag. Nu ska vi gå till, utifrån det här att vi kan leva av tro, vi ska våga tro att det är viktigt med uppenbarelsens ande, så skulle följa med mig till första Mosebok kapitel 26. Skulle det vara någon överskrift ikväll om du behöver det för att komma ihåg det här, så skulle det vara våga tro. Våga tro. Våga tro. Inte bara liksom tro allmänt, utan våga tro att det blir konsekvenser i våra. Jag tror det är helt uppenbart, nummer ett, att Gud talar. Två, att människor hör vad han säger genom sin ande. Tror jag också är uppenbart. Men det tredje är lite svårare. Det är att våga gå i tro på det han har sagt. Och det är det som berättar given. För det är bara de som vågar tro och gör det som kommer få se att det var Gud. Och i första Mosebok kapitel 26 så finns det en profetisk berättelse som är gammalt testament idag, men som pekar rakt in i vår tid, upplever jag profetiskt. Och det finns jättemycket att säga om det här kapitlet naturligtvis. Men bara några tankar den här kvällen som uppmuntrar. Hur länge orkar ni kväll förresten? Den frågan ska man aldrig ställa, för att alla är fria att gå hem. Ja, lika väl som de kom hit. Det är lite roligt ibland. Jag sitter med pastorskollegor och man funderar på vem har bestämt att ett möte ska vara 90 minuter.
Man ser ju ofta det då på digitala medier. Gudstjänst 11.00 till 12.30. Och för en predikant som jag då, och tillsammans med några andra, vi kände sig, men hur hinner man? En bra film är ju oftast minst 3 timmar. Ja, och då har man tid att sitta där med popcorn och chips och del och vad. Men en gudstjänst, det ska man rappa på. Ja, det är mässigt. Vissa saker har man tid med, vissa saker har man aldrig tid med. Du kommer aldrig få tid mer än den tid du tar dig. Men så behöver man inte ha långa möten, för det ska man vara lite det jag säger. Jag går på ditt ord, bror. Det syns det där, underbart, jag tar det till mig. Vers 1. Det blir svält i landet igen. Efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till filisternas kung Abimelech i Gerar. Och där uppenbarade sig Herren för honom och sa: dra inte ner till Egypten, utan på kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Just, vi bara stannar där. Här är svält. Och när det är svält, då finns inga framtidsutsikter. Och jag vill dra en parallell till att i vårt land Sverige så finns det en andlig svält. Det finns en andlig hunger. Det kan vi ändå säga. För att det är bara när vi har åkt uppe nu i ett antal mil. Det är många mil, snart 100 mil här sedan vår morse. Så det är missionshus, det är bönhus, det finns pingstkyrkor och missionskyrkor som vi ser är igenlagda liksom. Det är bostäder, det är liksom har vuxit upp träd runt omkring, och det ser ganska ruttet ut. Det är inte det viktigt, det säger byggnaderna, men det säger någonting om att den hunger, den törsten som fanns i början på 1900-talet, när Sverige var på väg att supa ihjäl sig, och liksom Guds andes vind kom och människor blev frälsta i skador. Det byggdes missionshus, bönhus, pingstkyrkor. Under depressionsåren så byggdes Rörstrandskyrkan för det här Stockholm. Det fanns inga pengar, det var pensionärer, fattiga människor som byggde den kyrkan. För det fanns en hunger. Men nu 100 år senare så kan vi säga att generationerna har kommit och gått. Och materialismen, det intellektuella har tagit över och allt det här. Och till skillnad från Sverige så är det väckelse i u-länderna. Vi har kontakter just nu, har fått via familjen en kyrka i Guatemala, i Guatemala City. Man firar 30-årsjubileum bara för en vecka sedan och startar med 10 personer. De är 11 000 när man är i en stad, och det är nyfrälsta på 30 år, och de tycker fortfarande det är en liten kyrka. Och det är ett land med korruption och utmaningar. Men när vi ser att det är svält i landet. Och då Isak, jag tror han tänker så här, att men här finns ingen framtidsutsikt. Vem vill vara kvar i ett land där det inte finns någon framtid? Man tänker så mänskligt. Och det är lätt att vi i Sverige tänker att kanske på olika platser, inte alla vi som är här, kanske du finns här. Och känner, vad känner det till? Att fortsätta, ge av sin tid, sin kraft, sitt engagemang. Fortsätta be och fastna, tro Gud, varje morgon vi vaknar, läsa din bibel och hålla fast i andliga principer. Vad känner du till? För du ser ingen frukt. Och de här tankarna kommer ju med som attacker. Det kommer som en ångvält, som godståg som kör över oss. Och man kan tycka, liksom, vad ska det bli? Och enda tanken för en del är att ta mig härifrån. Jag har predikantkollegor till mig som bor i Sverige, som inte reser i Sverige, som inte vill resa i Sverige. För de har sagt, ta hand om Sverige nu, Morgan, så drar jag trafik. Har du sett? Och jag ligger på dem som är rädd och säger, jag har träffat några av dem, namn kunde jag också, att vi måste göra någonting för Sverige. Vi måste göra stora saker för Sverige. Vi måste stå på våra tjänstnivåer, våra ekonomier, våra ministries. Vi måste tro Gud att göra ett punchlag i Sverige. Ja, jag tror verkligen på det. Kanske att det kommer, vi hoppas det. Men mitt i allt det här så är det lätt att känna när man tar mig härifrån. Och så kände Isak. Jag tror han kände så, ta mig härifrån Gud. Och han gick och väntade på ett profetiskt tilltal, att de skulle komma och säga, så säger Herren, ge er av härifrån. Jag befriar dig från den här platsen, stick. Du flyr inte, jag vill fota dig och lämna platsen. För här är så hemskt. Det sa inte Gud, men ibland kan vi känna det. Jag har ju själv varit där, jag och Maria, när vi är 97. Efter 4 år i norra Värmland hade jobbat i församling, Guds ande svept in, och det var otroliga nedslag av Guds kraft.
Och det SDK, den styrelsen, samlade mig ung, 24-25 år. Och jag berättade det här för Thomas Moberg idag. Då sitter det styrelsen, bröderna, jag var ung. Och så sitter den ledande äldste, spänner sina ögon i mig och säger: kan du förklara för mig, Morgan, vad du håller på med? Och det enda vi hade gjort, det var samlas på fredagskvällarna till det vi kallar för förnyelsekväll. Och då blev det, vi körde också musik, så det var kassettband på den tiden. Och så körde vi timmar och Guds ande slitt in och människor fick möta Gud på olika sätt. Så jag minns jag sa till den här äldstebrodern, jag sa att du ska ta en tid och be till Gud och fasta och höra verkligen vad Guds ande säger till dig, vad som pågår, för jag har ingen aning. Men det slutade med att vi förstod att vi måste ändra oss undan, vi måste stå steg tillbaka, för annars splittrade vi hela församlingen. Rätt eller fel, vi backade och Gud öppnade dörr. Vi tog och jobbade lite på halvtid och sen har vi rest konstant. Och då fanns det tankar då, 97 efter 4 år, att ta mig härifrån, ta oss härifrån. Jag hade planer på Skåne, flyttade till Skåne, stabilt, vet jag, är född i Skåne. Jag kom ifrån Skåne och upp hit direkt och skrev mig på från Österlen. Och tänkte att det är en bra plats att bo på. Nära till Europa, resa, bibelskolor, kampanjer, konferenser och allt det. Men så kommer Gud ut. Och så säger han en hörbar röst, tredje gången i mitt liv, en mil norr om Ekshärad där vi bor idag. Så säger han: jag vill att du är med och startar en ny församling i Hagfors. Och jag responderar på ett ögonblick, inom loppet av en sekund, så ropar jag ut i skogen. Jag var helt ensam. Och jag sa: nej, Guds! Ta mig till Grönland, Island, Madagaskar, Thailand, Bangladesh, men aldrig Hagfors. Och det var som att det hela andra frågan som var: jo, det är för att jag har helvete bara rannat ner på den platsen. Så kändes det. Varför? Jo, mellan 93, när vi kom till Ekshärad, ända fram till 97, så hade vi utpostmöten, hette det på den tiden. En söndagkväll i månaden samlades vi i källarkyrkan. Det var attraktivt låten, källarkyrkan. Vad gick det i källare? Fribaptisterna hade haft en församling och det var pastor tre äldre människor kvar där. Och där hade vi ett utpostarbete. Och där under 4 års tid så jag var ute och reste här konferenser med hundratals människor, allt det här härliga, det fantastiska det Gud gör. Så åkte jag hem och det var 2 skilda världar, men fortfarande på ett sätt. Kommer hem och på den här söndagskvällen var jag alltid på plats. Där fick jag koka kaffe, först fick jag låsa upp dörren. Koka kaffe, sätta på värmen, ljuset, lamporna och fick göra inledning, jag fick lilla lovsång, jag fick predika, jag fick dra ihop möten där vi var förbörd, jag fick diska och låsa och gå hem. 4 års tid och man funderade på vad håller jag på med? Det var bakgrunden till när Gud sa: jag vill att du startar en kyrka i Hagfors. Då förstår ni att jag ville därifrån. Men när Gud talar med en hörbar röst, vad har man då för val? Ja, du har ju ett val att du kan vara olydig. Och då säger Gud: ja, du får vara olydig. Men då blir ditt liv på väldigt ett sätt. Men om du vill gå med mig, då blir det alltid bättre. Så det var under 2 års tid så hade vi förberedande missionsmöten, samtal och mycket bön och så här. Och sen då, under den här tiden så ville man hela tiden bara höra Gud säga: Morgan, jag befriar dig, jag har testat dig, du behöver inte. Som Abraham och Isak. Men jag hörde aldrig det. Jag ville höra det. Men vi hörde aldrig. Så i maj, eller april var det 99, startade vi en ny kyrka i Hagfors. Jag ringde Kent Kramnell som satt i pingströrelsens någon slags avdelning. Och så var jag var god vän med, för han var pastor Karlstad när vi var nygifta. Och då var han liksom till församlingskonsult. Jag ringde Kent, så sa han så här: nu har vi startat kyrka i Hagfors. Ja, det är bra att skriva in i årsboken, så. Årsboken var en bok som pingströrelsen har och församlingen som står med där och tror på den teologin. Men det var ett samtal till Kent, så det är klart. Ja. Och sen startade vi med 9 medlemmar. Vi är en stat på en kommun på 17 000 och en stat på 8 000, 9 000 år. Med ingen kristna verksamhet. Och jag hade frågat Gud många gånger, ta mig härifrån. Och framförallt hade jag frågat Gud, hur gör man? Vi startade en bibelskola 2021 som vi hade 9 år. Och det verkar som att Gud, han älskade när vi bodde i lydnad. Så till slut så fick vi attackera och säga, okej, Gud har sagt det här. Inom ett antal år så döpte vi totalt 60 personer. Kanske inte mycket, men för oss var det stort. Jag hade en bibelskola 9 år. Det märkliga var att det var som att när vi klev in och vågade lyssna på vad Gud sa och inte fly från det han hade sagt, så var det som att Gud bara la sin hand på detta, mitt i smärtan, mitt i lidandet. Och så välsignade han oss med besökelsetid, som jag har sagt på stora konferenser i Sverige, hos Lilla Berling och Alingsås överallt. Jag har aldrig i Sverige varit med om en sån andutgjutelse i Sverige under så lång tid som hemma på hemmaplan. Och jag är så tacksam över att vi fick vara med om det här. Därför då förstår man att vi kan ha våra tankar. Vi vill fly ifrån det Gud säger. Vi tror inte om att men här finns inga förutsättningar. Norra Värmland, brukssamhälle. En kultur av antigud. Och du vet att så mycket av motstånd och så mycket bönenätter vi hade de första 2 åren. Det var ju bara bön i 2 år. Bönenätter. Och det var kamp och det var strid. Så är det som att Gud, han bara log. Jag tänkte, nu har de bara trogna, nu ska jag duscha dem riktigt. Och den besökelsetiden, människor kom långt väg ifrån. Klev bara in i foajén. Föll ihop av Guds kraft. Blev helade. Demonerna skrek utanför. Kom in till undervisning. Vi hade talare som kom till oss. Vi hade Stegula Diva där. Vi hade Ove Lindersen och personer som var mer kända på den tiden och så. För att visa liksom, vi är den som tror att vi tog in dem. Vi tog in de karismatiska hållare. Vi tog in. Och det var predikanter som kom. Och så kom de dit och så sa de, vi har ingenting att säga. Nej. Vi sa på första veckan, jag hade en känd predikanter. Han sa, jag har ingenting att säga. Han skulle inte visa 4 timmar. Jag sa, ja men du måste. Du har ju 60 personer som väntar på att du ska predika. Du ska undervisa. Nej, jag har ingenting att säga. Men varför då? Nej, jag kan inte. Jag förstod inte, det var en sån atmosfär. Så vad blev det då? Det blev så bön som här. Och det bara fortsatte timmar. Och så hade vi på kvällarna, det hette glädjefest. På lördagskvällen. Glädjefest, vilket namn hette. Och då visste alla, det var en Holy Ghost Valley. Och de här predikanterna som ibland sa så här, jag kan inte undervisa på dagarna och dela på kvällen. Då ville vi ära dem för att de var lydiga Gud. Så fick de dubbelt arvoden. Ja, det gjorde vi. Isak här, han ville fly från Gud. Men då säger han, du ska inte göra detta. Du ska inte dra iväg till Egypten. Och så när Gud säger någonting som går liksom i motsats till våra egna önskningar, då har han alltid löfte med sig. Det är det som är vår garant. Han lämnar oss aldrig. Då säger han, jag ska vara med dig och välsigna dig, för jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden. Och jag ser framför mig hur Isak hör detta och vänder sig och tittar. Men då, det är ju övrigt, det är svårt. Vad ska jag med det här till? Det är ju ingenting. Så ibland när vi ser saker med våra fysiska ögon och kanske lite med erfarenhet och vi inte har sett de här vid genombrotten som vi kallar ibland, utan vi bara vill fly. Och så kan det vara på en nation, det kan vara regionalt, det kan också vara lokalt och till och med från våra egna gåvor ibland, så kan vi känna oss då. Så har Gud sagt att, men om jag säger att jag ska vara med dig, det är lite mer än när du lovar någonting. För jag håller mina röster. Till 100%. Så Isak tittar och tänker, okej, okay, Gud, jag hör vad du säger. Men du vet att jag ser inte hur det ska gå till. Men Gud fortsätter att pumpa tro. Och han påminner Isak om att han ska hålla den ed som jag har gett till pappa Abraham. Det var som att Isak var tvungen att bli påminn om att den Gud som talar nu till mig, det är min pappas Gud. Det var som han ville förstärka detta. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och jag ska ge dina efterkommande alla dessa landområden. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Varför då? Därför att Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag hade förordnat. Mina befallningar föreskrifter. Så det fanns en orsak till varför Gud lovade Isak få det han sa. Det är därför som även om vi kanske inte tycker att se att det blir ju inte så mycket, men för nästa generation så måste de ha någonting att vila på, att det finns en andlig princip att om jag är trogen det Gud har sagt och gör det han har sagt, oavsett om jag får se det i min livstid eller inte, så kommer det bli med sinnelse för efterkommande generationer. Så vi får inte ge upp bara för att inte vi ser det, utan vi måste ha uppenbarelse, tro att kunna se det som vi bara ser i vårt inre. Och be utifrån det jag ser i ditt inre. Är det väl? Nu tar jag i lite, men jag är lite
inspirerad.
African style. I like it. Så det blir en brottens kamp. Lyssna, det blir en brottens kamp för Isak. Det blir en brottens kamp. Han funderar på, ska jag göra som Gud säger? Eller ska jag gå på mina känslor? Nu vill jag säga innan vi går fort fram här att Gud är alltid kapitelns Gud. Så när vi går fel eller hör fel eller gör fel så är Gud alltid på förlåtande. Men för att bespara tid och bli effektiva och låta gå massa omvägar i öknen ibland, så det gör vi bäst i att vara lite lyssna mer på anden än på vad människor tycker och säger om oss och till oss.
Amen.
Faktiskt. Det är inte alldeles lätt. Varför det är det? Men det står i vers 6 eller där, va? Att Israel kan stanna i Gerar. Och när han väl har bestämt sig, då är det som att han, då händer någonting i Guds tron. När Gud ser att han har bestämt sig. Jag kan tycka med se ibland sammanhang människor, de som har bestämt sig. Jag vet inte hur det är, men man kan se det. Och det, naturligtvis i andra, men också när man pratar med folk, så känner man den här bestämmelsen. Jag menar, Thomas Nordberg och Maria har varit där 26 år i Örnsköldsvik. Och när man hör dem prata idag, så vilka visioner. Jag kan inte säga något, men det är helt galet. Alltså, man tänker inte på någonting annat än att bara leda vandet. Här har Lars Åke Vänstig varit länge i Båstadbruk och flera andra har varit mycket till och från Ådalen. Jag menar, vad är tid? Jag växte upp där pappa som var pingstpastor och när jag brukade skämtsamt fråga till pappa, varför flyttar du? Varför flyttar du från plats? Det är en relevant fråga, eller? Som barn? Ja, jag kände Gud som skulle flytta. Okej, ja, då säger man att Gud har sagt det, då säger jag ingenting. Va? Men som en sa, men utkastet var slut. Inspirationen var slut. Ja, men okej. Oftast är ju pastorn som får sluta för att det är ett problem. Och tycker de som är problem ska sluta. I USA är sämre sak bra. Det flyttar man nästan aldrig. Det är en annan historia. Men jag tror att Gud är signad ibland när han ser att vi har bestämt oss. Isak bestämde sig. Det är tid att så i landet. Och vers 12 så står att Isak sålde i landet tillsammans med alla andra filisteer. Och det här är superintressant.
Ja.
Och då får han 100 fat. I ett land där det var svält. Jag menar, hur är det möjligt? Jo, det är möjligt för att det fanns ett ord som vilade över honom. När Gud sa, om du gör som jag säger, då ska jag välsigna dig. Han har ju sagt det. Men han hade aldrig blivit välsignad om han först inte hade stannat. Man måste bestämma sig. Och det är därför jag säger till oss ikväll, du måste våga tro på det Gud har sagt. Det finns en uppgivenhet i Sverige. Det finns ledare, pastorer, som kastar in handduken. Jag sitter med dem regelbundet och i min egen ålder till de yngre, de som är nykläckta, och får säga det så, från bibelskolor och så kastas de in i församlingstjänst efter 2 år som utbrända. Och de kastar in handduken. Det är klart det finns massa orsaker för djupa sätt där det kallas en fråga, inte en utbildningsfråga. Men det vill säga är att Gud har sagt att han ska vara med oss när jag tar steget ro. Oavsett vilka tjänster du har, om du är plåtslagare, sjuksköterska, lärare, om du är pensionär, om du är anställd pastor eller vad du än kallar dig på ditt visitkort. När vi har bestämt oss att vara det Gud vill vi ska vara, oavsett hur omständigheterna ser ut, då ser han det. Och då kommer han att välsigna dig. Det är allt det stora Gud vill göra finns i det lilla beslutet, kan vi tycka. Men för Gud är det viktiga beslutet. Så det här gränslandet mellan att jag hör, jag förstår, men jag vill tro och jag står fast. Och nu sår jag på, inte på vad jag känner, utan jag gör det för att du har sagt till att jag ska göra det. Och kanske Isak tänkte så här: ja Gud, jag sår nu. Och du vill egentligen, så vill jag inte ens vara här. Jag kan inte se de här filisterna. Ta mig härifrån, det vet du, det är väl innersta bön. Jag gör bara det här för du har sagt det. Och Gud bara småskratt och tänkte, ja, såg du? För Gud visste vad som skulle komma. Så Gud, han hade ingen chockterapi. Han visste ju. Han blev ju inte dumt förvånad. Men Isak blir förvånad när han får underfattet på. Och då händer det här som är lite typiskt svensk kanske. För det står att Gud välsignar honom. Han växer, i det här fallet i hans egendom, mer och mer, och till slut så har han mycket rik. Han äger så mycket boskap, får och får, och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. Avundsjuka är ju ingen nådegåva. Det kommer från helvetet. Andligt sett, så lyssna här nu, så har jag mött i Sverige att man tittar väldigt mycket, för mycket på varandra istället för att jämföra sig med Kristus själv. För vet du, bakom varje ansikte, bakom varje tjänst, var vi är någonstans i vardagslivet, så har vi gjort en resa. Och man kan ha tyckt att ja, han är så välsignad, hon är så välsignad och så vidare. Och så ser vi bara toppen på allt det som har hänt. Och så finns under ytan av smällig, av saker man har gått igenom som man inte vill att någon annan ska gå igenom. Men så ser människor bara det på ytan. Så förstår vi inte att det finns orsak till varför vi vill sinna. Vi har lärt våra 5 barn som har vuxna om att slumpen existerar inte. Det finns ingen slump. Ibland kan man höra och säga, vad tur att du var här ikväll. Tur. Det finns ingen tur. Gud har en tanke med allt, för han är. Du kan forska lite i vad ordet tur kommer ifrån och betyder det, så det kommer du att använda det. Men det finns människor som ibland med våra mänskliga ögon då, du vet, vill man se vad toppen på det här. Och filisterna, de såg ju bara att han fick 100 fat igen. De har inte förstått att han vill inte ens vara där. Han vill inte ens se dem. Men Gud såg till Isaks beslutsamhet. Och därför så fick han 100 fall tillbaka. För det fanns ett ord över honom som han klev in i. Och när han klev in i det och visade Gud att nu står jag fast, då var det som att alla Guds välsignelser ramlade ner över honom. Det här tror jag är signifikativt för det Gud vill göra och allt det vi har velat gjort i Sverige. Att när vi går i hans vilja, vi kan tycka att vi har allting är så fantastiskt, allt är så bra. Vi har alla resurser och allting. Men så inser vi att men anden måste vara med oss. Gud måste leda oss. Och så säger Gud någonting som inte vi har räknat med. Någonting vi ska göra eller inte göra. Som inte du vill göra. Men det är lika med Gud som säger det. Då står vi inför det faktum Hur ska jag göra? Ska jag höra vad han säger och göra det? Eller ska jag våga tro på det han säger? Och de då som vågar bli en risktagare och kliva in i det som ingenting är, så att det som ingenting är blir till, då kommer Gud på sitt sätt. Vi alla här har gjort en resa, och det Isak får uppleva här, det tror jag är något vi kan känna igen oss i. Avundsjukan, det kommer alltid att finnas där i vårt land Sverige. Och det är så att han blir så välsignad. Tänk att välsignelsen kan skapa problem. Tänk att välsignelsen kan skapa problem. Istället för att filisterna tänker sig, men vad är det som gör att han blir så välsignad? Det måste ta lunch med Isak och höra, vad är det som gör att du är så välsignad? Då skulle han säga, jag vill inte ens se dig. Jag vill inte ens vara här. Men på grund av att Gud sa det, så är jag välsignad. Men istället så tyckte jag väl att han passar ju inte in, för han sticker ju ut. Han är ju för unik. Jag har hört det på pastorskonferenser. Jag har hört det på nationella konferenser som samfund arrangerar i Sverige, att vi är alla unika. Jo då, och man har sagt att du ska vara unik, du ska använda det. Och sen när han väl gör det, då vill man bort det. Inte märkligt. Det är för att de vill att du ska vara unik så länge som de kan ha kontroll på det. Men vem kan kontrollera anden i oss? Ingen. Då hade ju inte pingströrelsen vuxit och funnits. Lille Petrus, det han gjorde var ledd av anden. Om inte han hade varit ledd av anden, då hade ju pingströrelsen aldrig funnits. KD hade inte funnits, Kristdagen hade inte funnits, Älvpärmiddag hade inte funnits heller, och Ibra och allt det som jag växte upp med. Bara för att ung man vågade gå. Det är två missionärer från pingströrelsen i Sverige slänger upp en världskarta, och anden säger para, para, para. Och de tänker att nytt dubbeltal. Tills de förstår att det är en plats, och de tror att det kanske är en tid i skogen. Och så åker man dit. Och 20 miljoner senare vänder från ett bränsle, så förstår vi, men det var nog Gud. Vad hade hänt om han räknat ihop världskartan och sagt att det bara egna tankar? Och de kanske hamnade på Gullsele. Förstår ni? Gud är Gud. Vi måste tänka att han gör det, om vi vågar tro. Halleluja. Så Gud ser ju inte till hur stora vi är. Då har du inte vi suttit här. Isak, han upplever att han inte ryms. Och det är en annan predikan. Men oavsett så, filisterna förskjuter honom och jagar honom ut ur området. Och inför att vi går för djupt i det, så kan jag säga så här. Vi har haft samtal med både samfundsledare i Sverige. Vi har goda kontakter med flera. Och pastorer inom pingströrelsen. Vi har sagt så här. Vi har fått en väldig förståelse. Att vi måste lära om historien. Att inte förskjuta Guds profetiska ande. Och profeterna. Och apostlarna. Och evangelisterna. Och hela och lärarna, alla ryms. Och det Guds rike ska liksom verka genom tjänstegåvor ut i kroppen, där nådegåvorna finns, för att skickliggöra det, och människor ska bli frälsta. Men Isak kände sig trängd, och vi har inte tid och råd i Sverige att tränga ut de som är välsignade. Tvärtom, de måste multipliceras. Så Isak, han måste fly. Och vid två tillfällen så gräver han brunnar, och du vet som Abraham, hans pappa hade grävt. Och så kommer filisterna efteråt och gräver igen och sopar henne. Och det är tröstlöst arbete. Och det enda han längtar efter är att folk får lite lugn och ro. Och får känna att jag vill landa. Nu har jag gjort det du har sagt, jag har plöjt in i landet, jag har sått, jag har gått, jag har trott. Nu är det enda jag önskar att jag ska få lite lugn och ro. Nu jagar de ju livet ur mig. Och det enda jag gjorde, Gud, det var att lyda dig.
Till slut så kommer han till en plats, till en brunn och gräver upp den, och då bråkar man inte längre. Kanske att filisterna hade för dålig kondition och inte kunde springa efter det, jag vet inte. Men det står att han grävde en brunn där, och de tvistade, bråkade inte om den brunnen. Och därför så ger han den namnet Rehobot. Och då säger han så här: nu har Gud gett oss utrymme så vi kan växa i landet. Jag vill säga några viktiga saker mot slutet här i min predikan. Jag har inte det ikväll. Att Gud vill föra dig och mig till Rehobot. Det är inte första hand en geografisk plats. Det kan vara det ibland, men inte det jag tänkte. Utan det är en plats där Gud för oss i våra hjärtan, där du blir fri. Där allt det som binder dig frikopplas. I allt det Gud har gett dig, i kallelsen, i troheten mot Guds ord, och den platsen du har varit på, du kanske har flyttat dit och det är helt okej liksom. Men du har trogen Guds kallelse, du har velat höra hans röst, du har följt hans röst så gott du har kunnat. Men så händer saker i livet, du vet, och saker, människor vill liksom binda dig och så här. Gud vill idag föra dig till en plats där du blir fri. Därför det är bara på att i den platsen som Gud kan tillåta tillväxt och multiplikation. Och det är det här som Isak bara, han bara känner, åh tack gode Gud att jag får vara här vid den här brunnen. Nu Gud, har jag gjort det du har sagt, jag vill fri. Jag gjorde som du sa, jag har sått, jag har fått 100-fall, du har signat mig. Och nu har jag liksom fått springa en avlopp här, men nu har jag hittat den här platsen där vi har gått. Och här vill jag bara andas ut. Och så får han växa. Och du vet, allt det Gud har gett oss, när vi tar de här stegen i tro som vi talar om ikväll, då vill Gud inte att det bara ska vara status quo. Han vill att det ska växa. Varför då? Ja, men det ligger i Guds natur att allt det som är gudfrona som växer till, kanske inte alltid numerärt, men andligt. Så den som har en profetisk gåva behöver komma till en plats där det finns frihet i sitt inre, så att det finns ingenting som binder dig. Är du med?
Ja.
För att om det är saker som binder gåvor vi har fått, ja, men det är ju inte tillväxt i Guds rike då. Och tyvärr idag så upplever jag att det finns ju människor som ibland vill ställa sig i vägen dit filisterna och liksom hindra de som har fått gåvor från Gud för att de är så annorlunda. Jag tror att det är, jag tror man gör väl i att låta människor vara människor och låta Gud döma. Att låta ogräset växa tillsammans med gräset, så får vi se hur det blir. Eller hur? Det förstår jag mer och mer ju äldre jag blir. Jag börjar bli ganska gammal också. Det tror man inte att man ser mig. Jag är 55 år snart här om några veckor. Men jag inser det mer och mer och mer att om Gud ska komma i Sverige, så låt han komma på det sätt som han vill. Låt han använda alla de instrument som finns. Alla organisationer, alla samfund, alla församlingar. Oavsett vad som står på kyrkans väg. Men bara att du kommer. Bara att du kommer. Jag har inte råd. Och vänta, det är som 10 år. Jag har inte råd, om 10 år är jag 65. Inte för att jag ska personera mig, jag ska personera mig då. Men för tid igår. Jag har inte tid att bråka om få saker som vilken färg man ska ha på mattan i kyrkan. Och, jag vet, jag är ju ett skräckexempel. Men släng in en matta bara. Och har du tur så är det väl whisky, snus och tobak på den saken. Eller som jag var där i kyrka i sydvästra Sverige, så att säga, vilket det var, kanske en av Sveriges vackraste pingstkyrkor, det är 20 år sedan. Jättevacker kyrka, stora kontor, gym, bastu, Umen Arison, eller Åsa Lindstad, och sen fick vi sitta där uppe med stranden och skulle predika. Det var så ett djupa så här, på törnen, så jag var somna. Och fina kronor, ljuskronor och stor flygel, och jag förstod att det här är ju ganska, det var ganska ny kyrka, att det här är ju helt otroligt. Och jag minns jag sa så här att
Jag måste bara säga en sak, att jag, varken jag eller Gud är imponerad av byggnader. Och jag minns att det gjorde så ont i det. Kan ni se någonting positivt? Och vi gjorde det också. Och i det mötet så kommer det in en man direkt från gatan från branden. Och så kommer han in, han var jättefull, så ramlar han liksom hela röda mattan går han på ända fram. Och så mitt framför där jag står och ner lite så här, så kommer han fram och ställer sig framför mig, så ska han säga någonting, men då bara kommer allt ihop. Och då ser man ju vilka som sitter i stället kommittén, du vet. De får ju ångest. Och jag minns att jag sa så här, jag vet inte, den är invigd i kyrkan, hur den såg ut, men nu är den invigd, så man kunde se liksom att det var lite så här, kan vi bära ut predikanten nu? Men jag vill säga att vi måste låta Gud vara Gud, och Gud vill föra oss till de här breva oss. Och när kommer vi dit, för vårt avslut nu, och håller på för länge kanske. Så bygger han ett altare där, och så kan åkalla han Herrens namn och slår upp sitt tält där, och så Isak tjänare grävde en egen brunn, och det var lugn och ro. Alltså Gud vill i kampen och smärta, så vill han föra dig in till en plats, oavsett om människor har sagt till dig, tycker om dig, du är fri. Och vi måste befria varandra. Och i den gåva Gud har gett dig, så måste du våga tro Gud om att han är större än vad jag tänker om honom. Och jag måste tro Gud om att på den platsen jag bor på, i Ådalen här, ja men det är ju fantastiskt som är här, det får ju tusentals människor. Och vi får inte ge upp. Vi får inte ge upp. Därför det finns ett rop ifrån himlen. Jag ser framför mig på plats efter plats, och Guds kraft slår ner, och generationen kommer till generationen, unga kommer till tro. Det är ett sug, ett rop. Men då måste ju kyrkan, du och jag, sätts oss ut. Då säger du så här, ja, men jag vill inte, jag kan inte, vad gör jag här, det bara ökar. Och det har hänt någonting i Ådalen sen skotten i Ådalen, det var det bästa vi förstår. Vi får inte ge upp. Varför då? Därför det beror inte på mig. Det är hans ansvar. Och det är därför som jag tror och är helt övertygad om, och du har hört det många gånger, jag säger det igen, vi behöver mer av den heliga Ande. Hur mycket då? Som vi säger i världen, är lite roligt. Nedsänkt, nedtryckt, och det skulle vara. Va? Genomsyrad av den heliga Ande. Inte en helig Ande alla pinst. Inte en helig Ande alla ESK. Eller New Wine. Eller Vingar. Eller Mission. Utan helig Ande himself. Och när han kommer, då kan jag bara säga en sak. Då händer det grejer. Ibland kommer han som en stilla susning. Ibland så kommer han som ett åskmoln. Åskens val. Många predikanter älskar ju predikan om med klippan. Han kom som en stilla susning. För man är livrädd för han kommer kraftfullt. Det hör man ju, det känner man ju. Det var därför predikan. Han kan komma kraftfullt! Och det, på det sättet möter Gud gängkriminella, de här hårda grillarna, och pratar finska. Ja. Det enda sättet att de skulle frästa. Det var samma sak med mig när jag fick möta en helig ande. Han visste att Morgan som har varit lite boxad, han behöver knockas. Han fattar inget annat språk. Han måste knockas. Det stilla snedning på kitten, det är ingenting för Morgan. Han måste knockas. För någon annan så är det stilla smekning och lite kärleksfulla ord och det, här, det funkar för mig också idag, va? Men då, för att få den här andra att kolla på foten, wow, det är det som behövs fortfarande oss och våra medarbetare och i vårt arbete, vårt ministry. Det är det mötet september 93, 31 år sedan start. Och den enda blir starkare och starkare. Och nu i kväll så skulle du stämma dig för att ta nya steg i tro. Kanske att de sitter här och känner att du är lite halvt deprimerad och tappar tro, och du känner att det är lättare att bara vara med och flyta med, du vet. Det är ju alltid lättare. Men det är bara döda fiskar som följer med ströms. Ja. oavsett ålder så kan Gud använda oss. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Jag har predikat dig, jag vet det. Jag ska ihåg.